Tjena, Charlie Berglund här. Nu är det vår, slutspel och glödhet hockeydramatik. I Hockeyallsvenskans slutspel skapas nya hjältar i jakten på klivet uppåt. Och i SHL, där glöder isen i fighten om SM-guldet. Och i NHL, ja, den närmar sig jakten på Stanley Cup. På ATG.se finns ett brett utbud av spel på allt i alla matcher. Vem vinner? Med hur många mål? Och vem avgör? Det finns massor att välja på hos ATG.se. Du måste vara över 18 år för att få spela. Och vid oro för spelproblem, besök storlinjen.se.
Podplay.
Härligt att vara tillbaka igen med ännu ett avsnitt av Sanny och Svensson. Hockeyn rullar på för fullt och det är ju, ja, när ni lyssnar på det här ikväll har ni ju det stekheta match 7 mellan Modo och Björklöven. Självklart kommer vi prata allt om den och slutspelet givetvis och massa sillrykten. Men först Svensson, avsnitt 109.
Ja, det var ju antalet utvisningsminuter Emil Kåberg hade grundsen guldåret 08-09. Givetvis var alla utvisningar helt felaktiga. Och på tal om utvisningar, det var Sanny Lindström, vad han drog på sig 109 utvisningsminuter i Timrå-tröjan 04-05.
Ja, alla felaktiga där också. Det var Robert Lahtis fel, hälften av dem garanterat. Tony Mårtensson, han gjorde 109 mål på 412 matcher i SHL.
Det har blivit för lite av den här varan på sista tiden, men det är antalet grundseriepoäng som Alexander Wiklund gjort i Björklöven-tröjan.
Det var skönt för dig att köra den, va?
Ja, väldigt skönt. Ja. Men det är dags för Wiklund att steppa upp, tycker jag.
Djurgårdens seger över Timrå den 22 mars innebar att de bröt sin 109 långa dagar i rad som SHLs jumbo.
Och 109 kilometer är avståndet mellan Vimpos arena och Hägglunds arena i Övik och Umeå. En sträcka som jag har åkt ett antal gånger nu, känns det som. Rögle vaknar till liv lite grann, i alla fall resultatmässigt, när man fick med sig en seger mot Färjestad på onsdagskvällen. Och vad var det du fick för känsla när du satt där framför tvn och kollade på matchen?
Lite samma känsla som jag hade i Karlstad när jag gjorde den matchen i måndags, att Färjestad är rätt överlägsna stundtals dominant. Jag tycker inte att Rögle alls har någon fart. Färjestad liksom sköljer över dem. Om man bara kollar målchanser i första perioden så var det 9-2 till Färjestad. Och mellan Rögles tredje och fjärde skott i matchen tog det nästan 19 minuter. Alltså det var ju liksom, det var en total överkörning faktiskt från Färjestad. Men precis som i måndags så är man ineffektiva. Eller om man väljer att se åt andra hållet, Kristoffer Rifalk, fruktansvärt bra.
Ja, jag skulle precis komma in på Rifalk där. Alltså, har han någonsin varit bättre som det känns nu?
Nej, alltså den här matchen var han ju lysande. Alltså, jag håller ju honom som en topp 3 målvakt i sett över grundserien. Så det är klart att han har varit bra. Men det som har varit att Rögles försvar ofta har varit bra. Nu var det ju stundtals som att det krackelerade totalt. Färjestad, ja, de gjorde ju nästan lite vad de ville där i Rögles zon. Och Rögle liksom, McKiernan, jag tycker nästan synd om han fortsätter den här matchserien. Alltså det är ju, nu var han lite bättre nu i den här matchen, men fortfarande väldigt tufft. Den bästa backen tycker jag är särklass, det är William Wallinder. Han spelar lite svårt ibland, men han tycker jag är den backen som verkligen har stuckit ut hos Rögle.
Han som blev utsedd till årets junior men inte blev uttagen i JVM-truppen.
Ja, den är sjuk faktiskt. Den är helt sjuk. Samtidigt, det brukar ju vara en grundplåt för att man ska kunna bli uttagen som årets junior. Men han har ju varit jättebra. Han gjorde alltså 6 poäng i Hockeyallsvenskan i fjol. Han gjorde 19 poäng den här säsongen i Rögle. Det är en helt sanslös utveckling och slutspelet har han varit ännu bättre.
Och då ska man ändå veta att i början av säsongen så var ju ändå William Wallinder inte ens med i laguppställningen.
Nej, det har man faktiskt glömt bort. Han hade ju ganska sporadisk mistid där i början. Jag vet att Cam Abbott var rätt hård mot honom liksom för att liksom någonstans uppfostra honom och lära honom bli ett proffs. Så det har ju han med hjälp av Niklas Kronvall som jobbar också jättetajt med honom för Detroits räkning när de lyckas bra med, kan jag säga.
Det är lite intressant det du nämner där med Rifalk, att han har aldrig varit bättre. Det är bara någon vecka sedan som Kalle Klang var den som... Ja, han skulle stå helt enkelt.
Ja, men alltså, och han gjorde det ju svinbra, Kalle Klang. Alltså, han var ju var ju inte ens ombytt i matchen i måndag, så jag kan väl tänka att det var någon form av, ja, om man har fått in någonting i truppen som han var tvungen att inte kunde spela eller byta om. Och då gjorde ju Rifalk den suveräna matchen. Då är det klart att han ska få fortsätta, och med tanke på att han spelade nu i match 3 också, så är det klart, självklart att han ska stå i match 4, för han var, som jag säger, han var grym bra. Om vi bara kollar lite chanser. I slottet 22-15 till Färjestad. Det är liksom ett övertag, men det blir ännu mer tydligt när man kollar inre slottet. Alltså skottet i inre slottet, det är liksom närmast mål. Då är det alltså 12-5 till Färjestad. Och första halvan av matchen är man mycket bättre. Sen kommer Rögle upp och får det här spelet. Jag tycker man får den här farten bakifrån. Bengtsson har ett jätteläge 2-1. Man får upp pucken till backen, man får in trafiken på mål. Marco Kasper tycker jag var jättebra. Ludvig Larsson tycker jag var bra. Kanske den bästa forwarden över den här matchserien. Och då får man den här energin. Men tredje perioden, visst, de gör det bra, men efter det där 5-3-läge som man inte skapar någonting på, då är det att ta Färjestad över. Det är på vippen att man faktiskt kvitterar också. Men kul för den matchserien att den liksom lever mer nu. Nu är det ju återigen vidöppet i den här matchserien, såklart. Och att den får liksom förlängas. För hade Färjestad vunnit nu, då hade det förmodligen blivit 4-0. Och det är jättetråkigt. Det ska aldrig hända i en semifinal.
Lite intressant att Oliver Ternström ändå har tagit så pass stor plats i Rögle. Gjorde väl mål här också nu under kvällen. Och han pratade vi om förra året när han skulle värvas till Rögles J20. Du var inte så där jättesåld på honom. Ja, men det där är bara en J20-värvning. Men ja, han har ju verkligen tagit kliv här under säsongen.
Men är det inte det som är så jäkla härligt? Alltså med just Rögle och den utvecklingen som man ger spelarna. Och det är det som, mycket kan man säga om Cam Abbott. Ja, men det är gnälls på domare hit och dit. Men han skiter fullständigt i vad det står bak på ryggen. Han spelar de som han tycker är bäst för dagen. Oavsett om du är 10 år, tänkte jag säga. Men oavsett om det är... Ja, men, en mindre erfaren eller en jätteerfaren spelare, de som är hetast och bäst, de får i regel spela, och det skapar en enorm konkurrenssituation, såklart.
Leon Bristedt tillbaka också, äntligen. Oj.
Ja, äntligen. Satan vilken injektion han är, eller var, i den här matchen. Började väldigt bra, jag tycker. Alltså, han är aktiv, man kommer in i powerplay, vill ha pucken pekad, du vet. Det är en aura kring honom, han visar att han är den här toppspelaren, även om såklart lite, jag har missat flera matcher och är lite rostig så, men man såg direkt att han har den energin och gav laget en boost. Det får man ändå ge honom.
Tror du att det var typiskt sån där spelare man slänger in för det var slutspel? Han hade aldrig spelat i grundserien med den skadenivån han har just nu.
Nej, utan det handlade ju förmodligen om en hjärnskakning med tanke på att döma av den smällen han fick rakt upp i plytet av Kim Rosdahl. Där en olycklig situation, ska jag säga, när de mötte Oskarshamn. Och Leon Bristedt, som jag känner honom, det lilla jag känner honom utifrån att ha träffat honom och gjort någon reportage, är en synnerligen smart person. Han skulle aldrig äventyra någonting. Är inte han 100% med en, om det då, när det var en hjärnskakning, skulle han aldrig spela. Så att, jag tror att han var 100% redo för att spela.
Blir det rakt av lite press på Färjestad här nu att man behöver vinna sin hemmamatch? För nu det riskerar att bli 2-2 matcher på en serie man ändå hade greppet på.
Det är det som är så jäkla härligt med slutspel, hur snabbt det kan ändras då. Så det är klart att skulle Rögle gå vinna på fredag, då sitter de i ett bra läge med liksom bra framåtdriv. Men om Färjestad spelar som man gjorde, men de har gjort i match 2 och match 3, så ska det mycket till om Rögle ska kunna vinna den. För att det går inte att vara så ineffektiva som man ändå har varit i 2 matcher trots ett sånt stort spelövertag.
Du var och tittade på matchen i Luleå häromdagen också, och vad var det du fick se där när Luleå tog ledningen i matchserien? Jag var själv i Umeå, så jag såg inte en sekund av matchen, så det är tur att du var där och så jag får berättat för mig.
Nej, men du missade faktiskt ingenting, ska jag säga. Alltså, problemet är ju när du ser en match 2 som den i söndags, när det liksom, det smäller och det är allting hela tiden, det är bara full fart framåt, tillbaka, då har du ju en förväntan när du går in i min roll och ska kommentera en match. Då har du ju byggt upp en plan, hur ska jag liksom, nu måste jag vara på alerten för nu kommer det hända grejer, och om inte jag är på alerten här, då kommer det ta hus i helvete. Du måste se allting som händer i spelet. Och så blir det en match där båda lagen uppenbarligen har pratat jättemycket om att minimera misstagen defensivt. För det har ju varit målfester i de där 2 första matcherna. Mycket spel efter sargerna, liksom inte mycket lägen, inte mycket böljande spel. Inte alls mycket fysiskt, men grinigt spel. Så det sjönk liksom till en ganska average nivå. Det var väl en okej match, men eftersom jag gick in med förväntningar att det skulle vara som det var i söndags, så blev jag lite besviken.
Vi pratade ganska mycket om olika situationer efter söndagsmatchen, men det utmynnar faktiskt inte i en enda avstängning i efterhand.
Nej, och det var ju märkligt, och jag tycker just förklaringen kring det här Mursak-situationen, nu ska vi inte älta det här, men förklaringen till det var ju att det var inte tillräckligt utsträckta armar. Jag hävdar ju, om du tänker att du crosscheckar någon, om du har raka armar, då har du ju ingen kraft, för då har du ingenting att trycka kraften med. Har du böjda armar, det är där du har kraften liksom. Så att just den förklaringen tycker jag var lite konstig faktiskt. Och det blir ju, man sätter sig i en jävla skitsituation. Hade det hänt någonting direkt i tisdagens match, då hade ju alla bara jämfört med, men det är en crosschecking upp mot struphuvudet. Ja, men det är ett matchstraff. Okej, men det är ingen avstängning. Och så hade det liksom blivit fel. Udda jämnt. Bort med Mursak. Liksom anmäl honom 2 matcher borta, precis som Andreasson. Ingen i Frölunda hade sagt emot. Ingen. Absolut ingen hade gnällt på det.
Pontus Andreasson kommer ju tillbaka här nu till match 4 också. Vad tror du det betyder?
Ja, men det är det som är så jäkla roligt med det här med avstängningar. Då blir ju Luleå blir jävla skit, alla är emot oss, nu jävla. Och så sluter man sig samman och så går man ut och gör 2 bra matcher då. Nu kommer Pontus Andreasson tillbaka. Det är klart att det blir en injektion. Men bara för den saken skulle det inte bara så här, okej, nu har man vunnit 2 utan Andreasson. Nu löser sig, nu är han tillbaka. Men det är klart att med hans offensiva spets, han ersätter ju Komarik som jag inte tror kommer byta om ens. För han där, om du pratar om Bristedt, att han inte hade spelat grundserien. Komarik hade aldrig spelat grundserien, för man ser när han åker översteg. Han måste vara hårt lindad i lår, höft, ljumsk, någonstans. För han ser hämmad ut på isen, så han har ju bara spelat i stort sett för att ersätta Andreasson i PP ungefär.
Lite roligt att du tar upp det där med alla emot oss och sådär. Alltså jag får känslan att var jag än kommer, alla emot oss. Oskarshamn, de är emot oss. Ja, Björklöven, ja. Väsner hatar oss. Modo, och de hatar oss. Och det är alla emot oss. Och Luleå är det vi mot världen. Och Frölunda, alla har hatat oss alltid. Så är det alltid, det är standard.
Ja, men så är det ju. Och det är ju, det tillhör väl lite också. Sen kan det ju bli lite så här patetiskt. Men Linus Omark i alla fall, efter matchen så gick han ut till och pratade med Expressen och Johanna Dahlén. Och då var det liksom att låt oss spela, det var bra spel. Men nu alla ska bara fokusera på att hitta någonting att anmäla. Låt oss spela ungefär. Det var inget, domarna var bra. Liksom, det var det liksom, han som den ledaren han är, som den superspelaren är, försökte liksom städa undan det där för att lägga fokus på spelets hockey och inte bara, för det skulle ta med tusan jagas avstängningar överallt. Jag menar, du ska se min inkorg på min Facebook och min Insta. Fan, skulle jag skaffa Instagram förresten?
Ja, hur går det med den där influencer-karriären?
Nej, det går sådär. Det går ingen vidare faktiskt. Det var inte riktigt den utveckling jag trodde med betalda samarbeten. Det är mycket obetalda samarbeten. Men, men det är många som har åsikter på att det skulle varit fruktansvärt mycket anmälningar. Men det är bara den Mursak-situationen som jag tycker skulle ha renderat en avstängning.
Men på sätt och vis är det ju väldigt bra att en sån som Linus Omark, som ändå är så respekterad, att han verkligen går ut och tar steget och säger sluta hålla på och gaffla om det här, rent ut sagt.
Ja, helt rätt. Helt rätt. Och han är ju så jäkla bra. Alltså det som är med honom nu, det är att han är ju, han gör ju jobbet defensivt. Han ligger rätt i position och han lyfter klubbor och han liksom backcheckar. Han gör ju allt det där som man alltid har tänkt att, ja, men har man Linus Omark så får du offensiven, men då får man se mellan fingrarna i defensiven lite. Det behöver inte se mellan fingrarna. Han gör ju jobbet där också.
Ja, när vi är inne på Frölunda så är det ju konstaterat att det är sista säsongen de spelar med Indianen, och nu har man en gång för alla konstaterat vilken logga man ska ha, och det blev förslag nummer 2 som det
tvåan
heter.
Man bara säger, det blev tvåan, nummer 2.
Och jag tycker det är rätt, för att jag tycker att den gör sig klart bäst på matchtröjan.
Men ja, alltså jag har egentligen, nu tycker jag att det här förfarandet, alltså det har varit rätt så tillvida att det har varit den fina processen där medlemmarna har tagit fram då 3 alternativ eller det har så. Men jag tycker, jag tror jag sa det faktiskt när de plockades fram, att jag tycker tvåan, först landade i den här ettan som supporten hade gjort, men så, den är snygg också. Men tvåan är en sån som finns något historiskt med den också, det historiska vingslaget som det så fint heter. Jag gillar den.
Ja, och du får fram lite Skandinavium i den också med de här ränderna som är lite klassiska Skandinavium. Och jag gillar ju att säga VF om Frölunda också. Så att jag, för mig är de Västra Frölunda.
Västra Frölunda, klassiskt. Radiosporten, Huddinge, Västra Frölunda, 6-2. De mötte ju Västra Frölunda i Allsvenskan där i
du, det finns faktiskt ett radiosportklipp ute på YouTube från 1990 när de går in i en elitserieomgång. Mats Strandberg sitter i Södertälje, Lasse Granqvist sitter i Globen. Vi har Gunnar Brink sitter nere i Skåne någonstans. Och så
Christer Jonasson uppe i Örvik. Luleå.
Ja, naturligtvis. Christer Jonasson i Örvik. Jag träffade Christer Jonasson i Örvik. Han är lika härlig som han låter på radio när man träffar honom. En så överpositiv människa. Man blir bara glad när man träffar Christer.
Ja, jag träffade också honom nu uppe i Timrå och jobbade under kvalet. Och, nej, jag håller med. Men du, tillbaka till loggan. Vad säger du? Du tyckte tvåan. Det var ju det här att... det har ju varit mycket snack om den här loggan. Det har ju skrivit spaltmetrar. Det har ju mycket folk har engagerat sig. Men när jag landar in i det så kanske det är mer supportrar till andra lag som har engagerat sig i Frölundas logga, eller?
Ja, bevisligen. För det var ju 71 personer som räckte för att vinnarloggan skulle utses. Och 68 röstade på tvåan och 2 personer på trean. Så det var ju rätt tajt sådär, men det var ju betydligt färre personer än vad jag hade räknat med.
Men för, som jag förstod det då, så var man, hade man varit tvungen att vara medlem i Frölunda i 6 månader för att få rösta. Så du hade liksom inte bara, nu vill jag bli medlem för att få rösta. Det är väl en sak. Sen, så det är väl alltid de här medlemsmötena. Men jag trodde det skulle vara liksom nästan kravallstaket och grejer för att det skulle vara så hett där. Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså hade det varit HV så hade det ju kunnat vara väldigt många som röstade. För där var det ju 8000 personer som blev medlemmar i våras. Så där har det gått 6 månader.
Exakt, ja. Nej, men jag gillar loggan. Den kommer bli snygg på den här tröjan. Det är jag helt övertygad om.
Och jag gillar att Efraim Larsson var den som tog fram den. För Efraim är en riktig härlig individ som engagerar sig i Frölunda, som blev anställd också i Frölunda efter att ha suttit där i många år och jobbat ideellt. Han har suttit framför på pressläktaren och skickat ut grafik när det har varit mål och så vidare. Så han har gjort ett stort jobb. Så jag är glad att han också fick vinna med sin, så att säga.
Vad skulle krävas för att du tryckte upp den där, tatuerade den på bröstet, liksom, den nya Frölunda-loggan? Alltså, vad skulle du göra liksom?
Ja, då skulle jag ha haft en riktigt stor fylla, känns det som, för att jag skulle göra det.
Men det är en sån här grej man skulle kunna säga. Du, nu gick inte Sverige till VM i fotboll, men om Sverige vinner VM-guld, då tatuerar jag in Frölunda-loggan.
Den med händerna, eller var det då, eller den nya nu?
Ja, den nya. Kanske var någon som han tatuerade in den gamla.
Jag säger så här, vinner Qatar fotbolls-VM 2022 så tatuerar jag in indianen, den nya och den som nu inte blev av. Det är mitt löfte.
Då har vi en handskakning, en virtuell handskakning på den. Ja, medan jag var uppe i Luleå och gjorde Luleå-Frölunda så satt ju du på en pressläktare i Umeå. Vad är det den hette igen nu, arenan? Den var ju med introt där.
Jag säger Umeå Arena eller Skycom Arena, men numera heter den väl Vinpos Arena.
Vinpos Arena. Det är många av de arenorna visserligen som inte landar så bra när man säger dem. Men du var i alla fall där. Bra drag. Och jag har sett highlightsen för den matchen, ska jag säga. Jag har inte sett hela matchen. Men var det inte, för att vara en avgörande match, var det inte väldigt mycket öppet spel, böljande chanser fram och tillbaka?
Det var ju nog den öppnaste matchen av alla så här långt. Det rasslade ju till redan efter, alltså Modo gjorde ju 1-0 redan efter typ 2 minuter, och sen så hade helt plötsligt Björklöven vänt, och det var lite misstag och sådär. Det kändes ganska spänt i lagen också. Daniel Sylvander gjorde bort sig på ett av målen, och nej, men det var väldigt öppet spel mellan lagen, och med tanke på hur det har sett ut tidigare så välkomnar jag det, för det har varit ganska sömnigt vissa matcher mellan lagen.
När man läste lite på sociala medier och så var Modo-supporten att den här matchen gav vi bort. Var det en sån match, eller var Björklöven det bättre laget?
Nej, men jag håller med om att Modo gav bort det. Det som jag sa, Daniel Sylvander hade ju en, jag ska inte hänga ut Daniel Sylvander och göra det hur mycket som helst, men det var att Modo gav bort, för jag tycker att Modo kom lite enklare till de heta lägena. Det krävdes inte så mycket för att de skulle komma till chanserna. Så att jag var ju inne på när vi pratade sist att jag ville ju att Modo skulle stänga det för att för finalseriens skull så vill jag inte ha 7 matcher. Men nu sitter jag ändå här och laddar för en game 7 som det så fint heter. Att verkligen brinna för den nu. Men det ska bli jäkligt roligt.
Jag fick sms här direkt på slutsignal från min gode vän Björn som är trogen HV-supporter. Och han säger, det är snudd på osport att HV71 inte får veta vilken motstånd man ska scouta inför finalen förrän på torsdag. Och så fortsätter han, man bör se över upplägget. Så här var det inte tänkt. En kaxig HV-supporter eller?
Ja, det kan man lugnt säga. Men det kommer ju bli, alltså jag menar de kommer ju spela på torsdagskvällen och jag ger mig tusan på att det blir en sudden death, så de är väl färdiga vid 11 snåret. Och sen snacka lite grann med Modo. De ska alltså sätta sig på, om de nu går vidare till finalen så ska de sätta sig på ett flyg tidigt på morgonen där dagen efter för att åka ner till Jönköping medan HV bara har kunnat träna på de senaste 8 dagarna sen man slut Karlskoga. Så att, det som man kan tänka sig är att de kommer in med matchtempo som det så fint heter, men jag tror det där är lite myt också.
Ja men det är... Men det sen vi spelade in podden senast så fick ju Jesper Lindgren 3 matchers avstängning och den han tacklade då den fina centern som Stefan Löfven jämförde med självaste Per Svartvadet, Sam Vigneault. Han spelade ju inte matchen, eller hur?
Nej, han spelade inte.
Var det på grund av smällen då, alltså en förmodad hjärnskakning? Eller fick
absolut,
man
det var definitivt på grund av det. Han spelade ju inte efter smällen från Lindgren heller, så att, det var ju absolut med det att göra. Och jag ska inte säga att det märktes jättemycket. Jag tyckte ändå Modo skapade mycket, men det är klart att han bidrar med en väldigt tyngd. Och
ja,
han står där framför mål i powerplay och så vidare. Det inger ju ändå ett par procent extra i Modos offensiv.
Men Tex Williamson, som han hade hittat lappen att de skulle trash-talka honom. Var de på honom någonting eller har de liksom lagt ner det där Björklöven?
Nej, det har de inte. Utan jag tror att de är på de flesta där som kanske är lite sköra. Nu är väl inte Tex så där jättesjör om man hör på vad han säger själv. Men det är klart att de tar chansen, för Björklöven är ändå ganska decimerade. Och Fredrik Andersson spelar ju back nu också. Han gör det väldigt bra. Alltså det är någonting med när man har backkris. Vi tar den mest rutinerade centern och slänger in. Och det funkar alltid.
Ja, men det är Jonas Berglund. Det var ju center i Luleå back under säsongen och gjorde det bra. Kalle Östman, nu var inte han kanske den mest rutinerade i Malmö, men han gjorde det bra någon match som back också. Men om du får titta framåt då, det är ju några timmar, när den här podden släpps så är det bara några timmar kvar tills det kommer att avgöras i Övik. Vilka tar hem den här matchen inte sluta?
Jag tycker att det är väldigt öppet, måste jag säga. Jag tycker ändå Modo har lättare för att skapa saker, men det händer ju ändå någonting annat när du kommer till en match 7 och Rahimi kommer vara ännu lite elakare, och det har ju visat sig också att är du bortalag i de här inte slutspelsmatcher som i SHL där Frölunda slog Skellefteå bland annat i en match 7, men när det har varit kval uppåt så har det ändå visat sig när du tävlar om en serietillhörighet, så har det ändå visat sig att det har varit bra mycket fördel för bortalaget i matcherna. Björklöven vann ju faktiskt en match 7 i semifinalen mot Karlskoga förra året också, som man säkert har med sig.
Men jag tänker också så här kring den här matchen. Den har ju varit superhärlig och HV sitter och väntar. De är ju lite utvilade, HV71, och bara väntar in sin motståndare. Men domarmässigt, vem är det förutom Wessner som är huvuddomare i den här matchserien?
Det är André Hiljanen.
Alltså han måste ju haft den enklaste resan någonsin. För alla de som gnäller på domaren, det är bara Wessner, eftersom det är så känt namn, förstår du?
Ja. Alltså det fanns ju en man som sitter där och suttit på sin plats i Umeå. Och han satt ta med tusan konsekvent i 60 minuter och bara Wessner, jävla skit, Wessner, det är bara Wessner, det är bara Wessner.
Ja, men tänk dig, då har han suttit på den här platsen när de har mött Karlskoga genom åren liksom, och reta sig på Wessner, och nu ska den här jäken döma hans lag också. Men det är bara när man läser så här, Wessner, hur kan Wessner ta den här? Det är kanske inte ens Wessner som är där, men hur kan han ta den ut? Det kanske inte är Wessner som tar det, men det är bara Wessner, Wessner, Wessner.
Ja, nej, du har en väldig poäng i det, måste jag säga.
Tror du att Wessner är en SHL-domare på sikt?
Jag tror att det kommer dröja lite grann, för att jag vet att SHL och Hockeyallsvenskan värderar det lite olika. Om man tittar på de domarna som har varit i... Det är bara för du vill få mig att säga domarna, eller hur?
Nej, nej. Jag vill komma till en sak. Att det är en jävla åldersdiskriminering faktiskt på domarna.
Jaha, okej. Okay. Vad tänker du?
Det finns ju någon gammal regel. Är du 50 bass så får du, då ska du inte döma i SHL.
Ja, nej, men så är det ju. Men vad är det för töntig? De fick ju fortsätta nu ju.
Jo, precis. Men vad är det för töntig regel? Det ska väl vara de bästa domarna, oavsett om det är... Ja, vad finns det för några som är... Ja, men Sjöberg som var tvungen att lägga av nu då. Men Nord, om han om ett gäng år blir 50 och fortfarande är den bästa domaren. Linus Ölund, Björk, förstår du vad jag menar? Det är ju helt idiotiskt. Och då tänker jag Westner, han är ju plus 40 liksom.
Han är 82, ja. Så att, ja, han fyller ju 40 år så att säga.
Ja, men ska han då liksom... Ska han komma upp i SHL, då kanske det blir en åldersdiskriminering däremot.
Och ska då, ja, ska nej, man... men det finns verkligen. Men jag skulle komma till det att det finns en olika värdering i det. Hockeyallsvenskan bedömer just det här med att Westner är en stark profil och det finns en respekt ute bland spelarna. Inte på läktaren, men bland spelarna. Nej. För Westner. Men att man anser att han är en av de bättre, men tittar man på vilka det är som har fått chansen i SHL så är det ju Kristoffer Folkstrand, Alexander Österberg, Johan Vedin. De är ju precis som du säger också, de är ju lite yngre än vad Westner
det
är.
Det är en jävla åldersdiskriminering, det är det handlar om. Och hur ska du då få, de vill ju ha spelare som ska bli domare. Och spelare, jag menar Daggen nu, de lägger ju av, de spelar ju ett tag. Och så tar det några år innan man då har kommit upp till Hockeyallsvenskan. Och då är det, säger du, runt 40, ungefär 40-strecket. Och då kommer det yngre domare som uppenbarligen då är, om man ska få säga, sämre än Westner. För att Westner borde ju vara den bästa domaren då, om han dömer den här matchserien och kanske till och med en finalserie.
Ja, nej, men jag håller med att Westner, jag tycker, och det hade ju varit bra också, för då slipper man också det här med BIK Karlskoga-kopplingen om nu inte de slutsar upp i SHL. Jag tycker att Westner har den pondusen och den trovärdigheten ute bland spelarna, och det är helt säkert att han även har bland SHL-spelarna. Så definitivt upp med Westner i SHL.
Då får jag sätta mig på den höga hästen och säga att skrota åldersdiskrimineringen nu!
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Efter att vi spelade in senaste podden blev det också officiellt att både Daniel Brodin och Marcus Kryger kommer att spela i Djurgården i Hockeyallsvenskan. Och det var ändå någonstans ganska väntat att de skulle göra det när de ändå har presenterats för Djurgården tidigare. Att det hade sett ganska illa ut om de hoppar av nu, va?
Ja, eller ja, på sätt och vis liksom. Det blir ju en tydlighet att det är ett Djurgårdshjärta. Sen kom det ut uppgifter om att Marcus Kryger skulle tjäna, jag tror det var Aftonbladet som skrev att han skulle tjäna 175 000. Och det, då fick, eftersom jag skrev att det fanns något så fint som klubbhjärta när de väljer att komma hem. Visst, 175 i Hockeyallsvenskan, det är ju svinigt mycket pengar. Men då ska man veta att han, Kryger, hade säkert kunnat gått till Linköping eller Örebro eller något lag nära Stockholm eller Brynäs för den delen och säkert kunna tjäna en 300 i månaden. Utan
ja, absolut.
Problem.
Ja. Alltså, det är ju de pengarna vi pratar om.
Det finns ju ändå en uppoffring. Sen är det fortsatt mycket pengar. Men det jag menar, här får du ju det du saknade den här säsongen när du inte hade någon ledare i laget. Det fanns ingen ledare i gruppen. Det har varit ju väldigt tydligt under säsongens gång och framförallt i kvalet. Det får ju du får ju kaptenen i Marcus Kryger.
Ja, precis, jag skulle precis säga det, att han känns ju som den helt givna kaptenen. Även om nu Ludvig Rensvedt blev kvar, som man ändå får hedra för det han gjorde efter att de åkte ur. Men
precis.
Nog tusan är det Marcus Kryger som ska bära C-et.
Absolut, och så blir det också naturligt med Daniel Brodin som är den liksom härföraren, om man får säga det, i spelet. Och nu kan du liksom, redan nu kan man väl liksom nästan banka fast att du kan ha en första kedja med Tim Söderlund, Brodin och Kryger. Jag menar, det är ju på hockeyallsvensk mått mätt så är det en jäkla bra första kedja.
Ja, det är det. Och jag hör ju även att man försöker med John Norman också, som jag vet att man försökte ganska hårt med när man var ett SHL-lag också. Norman har väl varit i Jokerit de senaste 4-5 åren. Men lite stagnerat rent poängmässigt. Nu ska man ju veta att John Norman har väl aldrig varit den här riktiga poängspelaren. Men man har ju ändå sett någon form av nedåtgående kurva som ändå säger någonting.
Ja, och det hade väl varit en perfekt liksom en Djurgårdskille att få hem till Stockholm. Då vill vi sätta den prägen på laget igen och få en kärna med Stockholmsspelare. Så det är klart att det hade varit en drömvärvning för dem. Också en spelare som, nu visserligen några år sedan jag såg honom, men han står igen. För mig har han alltid stått för det hårda jobbet. Även om han gjorde lite poäng i Skellefteå, så är det liksom det jobbet som jag har uppskattat mest hos honom. Både när han spelar klubblag i Djurgården, Skellefteå och i landslaget.
Jag hörde faktiskt en liten fågel viska, och jag vet inte om jag ska tro på det riktigt, men jag kan ändå kasta ut det för vi är i poddsammanhang. Jag hörde att de vill ha Adam Redeborn också. Jag är tveksam till om det händer, men vad säger du om den möjligheten? Är det ett fåtal procent eller vad tänker du?
Ja, jag vet. Ja, det är klart. Det ska mycket. Han är liksom på toppen av sin karriär. Han är ju liksom en toppmålvakt i Europa. Det såg man ju i VM i fjol där i Riga. Han var ju hur bra som helst. Sen är ju frågan såklart, nu blir det ju 6 importer i den schweiziska ligan. Och dessutom här under onsdagskvällen stod det klart att det blir Robin Figrens Klåten som går upp då till högsta ligan när man vann över Olten i finalspelet. Där. Får vi gratta Robin Figren? Någon annan i Klåten känner jag inte. Så att vi
ja, 4-1 i matcher blev det. Får Robin Figren ett nationalligkontrakt nu då?
Det tror jag. Han är ju liksom, ja, det tror jag definitivt. Att han kommer nog bli kvar där och få spela i A-ligan. Han har gjort jättebra i B-ligan och varit med och ta upp dem. Men för att fortsätta där, det är ju så att det är antingen då, jag har ändå svårt att se Adam Reideborn i något annat SHL-lag. Och börjar du kolla runt i trupperna så är det rätt mycket målvakt. Det har ju fyllt på med ganska mycket målvakter överallt. Då är det Schweiz då. Där skulle han ju kunna få givetvis ett kontrakt. Men nej, jag ser inte så otänkbart ändå att han kommer tillbaka till Djurgården och resonerar lite med mig själv.
Nej, men vilka är det egentligen som skulle kunna ha luckor på målvaktsposten? Anders Lindbäck kommer ju ta det i Brynäs. Leksand är ju fulla. Färjestad gjorde klart med Matt Tompkins här.
Stanna upp lite där. Oj. Det är ju en värvning som jag inte är jätteförtjust i, kan jag säga.
Okej, utveckla.
Nej, men han är ju en average målvakt. Han är ju en medelmålvakt. Han är inte en toppmålvakt. Han dansade i höstas och var jättebra, men efter november så har han inte varit speciellt bra. Jag tycker inte han har varit bra i slutspelet, och jag förutsätter nästan att Frölunda fortsätter med Niklas Rubin, för jag tycker att jag upplever att han är mer pålitlig och trygg mellan stolparna än vad Tompkins är. Och då ska Färjestad, som är ett guldjagande lag redan den här säsongen, med en Dominic Furch som spelar hur bra som helst, då ska man ersätta honom med Tompkins. Det blir ett nedköp.
Ja, men på tal om det här med målvakter, som jag sa, vilka det är som har luckor. Vi får väl utgå från att Rifalk får kanske sin NHL-chans nu i Rögle, så då har du ju en lucka där. Men jag har ju tänkt lite grann på det. Skulle man inte kunna locka tillbaka Roman Vill till Rögle då?
Jo, det skulle man absolut. Han var ju bra där. Men det kommer finnas målvakter på marknaden. Men det är frågan om Reideborn, vill han ner till Rögle? Absolut, han kommer ju ha chansen att vinna och gå där, men... Den är lurig. Han har ju ett stort Djurgårdshjärta, Stockholmskille. Skulle kunna liksom få en stor hjälteroll. En säsong i Hockeyallsvenskan, var med och ta upp klubben. Det hade ju varit mäktigt för hans karriär och för hans status i Djurgårdskretsar.
Silly Season rullar ju på lite grann bakom kulisserna. Jag hör att Ulle Liss också, som har varit i Björklöven i 3 säsonger har det varit nu. Han har ju en skånsk sambo som han träffade när han var nere i Rögle. Jag hör att han uppvaktas lite grann av Kristianstad, och det ska vara en liten Rögle-maffia som eventuellt ska spela där med Elvenäs. Jag hör att Filip Karlsson skulle kunna hamna där. Jag hör att Jakob Bundesson är klar, och då får man väl ändå utgå från att det är Mick Gart, som ändå är väldigt förknippad med Rögle, som kanske drar ihop en liten Rögle-maffia där.
Kul satsningen då. Man tänkte att det ska bli liksom ett sönderplock av det där laget, att nästa säsong så får man liksom börja från början igen helt och hållet. Men får man in de spelarna så ser det ju rätt intressant ut.
Ja, och Christoph Kontus, Vimmerbyfostrade Kontus, jag hör att han troligtvis försvinner ut i Europa dock. Det är han ju väl värd att få tjäna lite pengar efter sin fina karriär här i Sverige.
Ja, det är han ju, även om han säkert, han gick ju inte helt i Vimmerby, gick han, hade han väl säkert hyfsat pröjs liksom.
Det är ju, ja, såklart.
Det är en klubb som är kända för att betala pengar.
Nästan Vimmerby höll jag på att säga, men Daniel Norbe, där har du en som är från, jag tror han är från Växjö i grunden, det vill säga att det ändå är Vimmerbys upptagningsområde.
Absolut. De som inte platsar i Vimmerby, de går ju till de här Växjö-klubbarna, kransklubbarna.
Ja, lite så här Tingsryd, Växjö, Borvetlanda och så vidare. Nej, jag hör att Daniel Norbe är ute på marknaden. Jag kan tänka mig att en klubb som typ Södertälje tittar på en sån som Norbe, Emil Geersson, får väl kanske välja på en lite högre hylla. Kan tänka mig också att Västervik är på honom, att han då får kanske rollen som en första back i kommande säsongs lag. Viktor Öhman, och han är ju svågrar också, så att då kanske Viktor Öhman värvar honom om han nu blir sportchef i Västervik.
Just det, när du ändå öser på, har du något mer siller innan vi avslutar den här torsdagspodden?
Ja, vi kan väl fortsätta också att det finns en kille som heter Blaine Byron som spelar i tyska ligan i Eisbären Berlin och har gjort mycket poäng där. Hör att han är högaktuell för SHL och det skulle till och med kunna vara klar. Jag hör att det är Oskarshamn som troligtvis...
Jag skulle precis säga Oskarshamn. Ja, de är aktiva, vet du.
De värvar från en högre hylla nu också. Och, men där får man säga det att han har ju rätt fina stats i tyska ligan.
Ja, vad har han, shoot,
Blaine,
vad har han,
Byron.
Vad har han då? Har han den här gångna säsongen eller dessförinnan också?
Ja, när jag tittar på hans Elite Prospects-profil så noterar jag att han gjorde 42 poäng på 43 matcher i Eisbären Berlin och är en center född 1995, så det är en bra ålder på honom också.
Ja, det är bra. Fan, du, Elite Prospects, det är det bästa som har hänt, alltså, helt allvarligt. Kan du bara komma på dig själv att du sitter, nu är du på hotell, är du Rövik eller Umeå förresten?
Jag befinner mig i Umeå nu.
Ja, är det stora hotellet i Umeå förresten?
Jag befinner mig på Clarion Collection Uman. Jag tror det är samma hotell som Viktor Stråle har inkvarterat sig på. Jag tyckte mig höra det. Jag har inte träffat Stråle under tiden jag varit här, men... Det är lite så familjehotell där man får lite mat som ingår i priset och så vidare.
Ja, det trivs du. Men du, hur kan du komma på dig själv att sitta där på hotellrummet i Umeå och bara surfa bort på Elite Prospects om man landar in på en sån här draften 93 eller något sånt här?
Alltså det händer ju förhållandevis ofta att man gör det. Alltså. Jag kan tänka mig att du är likadan också.
Ja, men tänk om man varje gång man går in på Elite Prospects hade ringt en klocka, då ska man öppna en bok, någon sån här faktabok och läsa. Fan vad smart jag hade varit då alltså.
Men jag brinner lite grann för att skicka in lite stats som inte stämmer. Är det någon materialare som inte har rätt på sin sida så skickar jag in. Ja, men han var minsann i Luleå 1996 och var materialare där. Nu är det ju Greppa som är det i Luleå.
Men... Ja, nej, men du är så alltså. Du är lite broduktig där på Elite Prospect. Också.
Ja, man har ju den möjligheten när man är premiumanvändare att man kan hjälpa till lite också. För du är väl också premiumanvändare på Elite Prospect?
Alla. Ja, men premium är ju AO på den sajten. Det är ju, nu, det här är ju, ska jag säga, ett obetalt samarbete med Elite Prospect.
Ja, det får vi säga. Men du, på tal om Elite Prospect, jag såg på Elite Prospect, jag fick en notis skickad till mig. Jag får lite sådana notiser på transfers som sker i olika övergångar i Sverige. Och då fick jag från Division 1, Karlskrona har ju värvat Alexander Bergström och tidigare har de värvat Filip Kruseman. Karlskrona gör en liten satsning där, jag menar Bergström gjorde ändå 31 på 31 i den tyska ligan säsongen som gick.
Ja, det är ju bättre poängsnitt än vad den här Blaine hade där i Icebergen ju.
Exakt.
Alltså du ser. Ja, nej, men det är väl kul att han väljer att komma hem till Karlskrona och göra den liksom. Kommer hem och får träna med sin fystränare Miro Salar och vara en ledare och kanske vara med och föra dem uppåt lite i tabellen. Jag tycker ju annars att Karlskrona i Hockeyettan har rätt hög svansföring sett till det man presterar. Man ser sig själv som ett topplag, vilket man absolut inte är.
Men du, på tal om Hockeyettan, Hudiksvall har skaffat sig ett riktigt rejält grepp nu i den kvalserien också.
Du följer den där kvalserien ändå. Du skulle ju slopa den och du var ju så arg sist. Så
ja, jag var arg, men jag vill ju ändå se så att jag kan bli ännu mer arg. Det är nästan bara att hamra in faktiskt att Hudik kommer gå upp. De har en väldigt... duktig tränare. Man hör mycket gott om honom i Dennis Hall där som är tränare för Hudik och han har gjort ett väldigt bra jobb.
Du vet ju att Dennis har varit i Huddinge, va?
Nej, det hade jag inte koll på, men det kunde jag ju räkna ut eftersom jag hör mycket gott om honom.
Exakt. Där är kopplingen mellan framgång för Hudiksvall. Den härleds såklart till Huddinge.
Men du, nu tror jag att vi tackar för oss för den här gången och så hörs vi väl på måndag igen.
Det gör vi. Njut av match 7 och all möjlig hockey som finns och tillgodose er i stugorna. Ha det bra så ses vi. Hej då!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.